Sverigefinsk kultur, vad är det för dig?
Men för mig kanske främst kommer jag att tänka på 90-talets sverigefinska musiker som på något sätt på bred front blev populära i Sverige med band som Kent till exempel och andra. Jag minns att jag intervjuade två finska bröder, Heikki och Hannu Kiviaho. De hade då bott hela sitt vuxna liv i Stockholm, men de kom fortfarande ihåg det här med att hur fantastiskt det var att få kahvia munkki. Eller det att, ja, de frågade mig att vieläkö se Katri-Helena laula, och det här var på 90-talet. Eller att, så det är sånt fantastiskt minne, de satt i bilen och körde från Finland till Sverige, och killarna satt i baksätet och föräldrarna satt där framme och kedjor rökte. Och det här var också en sån här minnesbild från deras barndom som hade etsat sig fast hos dem.
Okej. Silja?
Nå, jag måste ju säga att för mig är de flesta hänvisningar alltid filmrelaterade, och så också i det här fallet när det gäller kulturen. Och då skulle jag säga en film från 2007 gjord av Nanna Hålman, en film som heter Kid Svensk, som handlar om en 12-årig flicka som då är född och uppvuxen i Sverige men har rötterna i Finland, och så ska hon åka då till Finland över en sommar. Och väldigt starkt den här resan mellan det som vi talar om, Sverigebåten, som då i svenskt perspektiv är Finlandsfärjan. Och det är väldigt ljuvlig skildring av det här. Och sen förstås också filmatiseringen av Svinalängorna.
Som är skriven av Susanna Alakoski. För det är ju det som jag tänker på när jag tänker på Sverigefinsk kultur. Är det de här författarna som just Susanna Alakoski, Tella Jonsson idag eller en Antti Jalava. Som alla på olika sätt har gett röst åt den här sverigefinska erfarenheten av både utanförskap och trauma av olika slag. Jag heter Marit Lindqvist och med mig i studion idag har jag Silja Sahlgren Fordstad och Petter Lindberg. Och i dagens avsnitt av Kulturpodden ska vi prata om den sverigefinska författaren Antti Jalava, som dog för 4 år sedan men som är aktuell i och med en ny dokumentärfilm som publiceras på Yle Arenan den 8 december. Den här dokumentären heter Författaren som hatade svenskan, en film om Antti Jalava. Och den lyfter fram Jalavas roll som pionjär. I sina rätt så självbiografiska romaner så skildrade Jalava livet som barn till arbetskraftsinvandrare i Sverige på 60- och 70-talet. Han skriver om hur mycket stryk och glåpord man fick tåla, både på skolgården och på fabriksgolvet. Han skriver om hur man tvingades lära sig svenska och glömma finskan, och hur den här språkförlusten också blev en identitetsförlust. En sorg och ett trauma som man dessvärre ofta marinerade och kanske också dränkte i sprit. Petter, hur skulle du beskriva den här dokumentären?
Nu är det på något sätt ett sätt att lyfta fram en kanske lite bortglömd författare. Antti Jalava då som får sitt stora genombrott på med Asfaltsblomman 1980. Och så skriver han några böcker i början av 90-talet som också får en del uppmärksamhet. Men sen har det varit ganska tyst kring honom. Och det här tänker jag nog är på många sätt en dokumentär som då sätter Antti Jalava i fokus, men också den sverigefinska litteraturen. Och hur mycket det han skrev då i början av 80-talet känns oerhört aktuellt och relevant idag.
Ja, och det är ju en dokumentär som rent så där visuellt bygger väldigt mycket av naturliga skäl på gammalt arkivmaterial. Och när jag träffade den här duon bakom den här dokumentären, alltså Lina Puranen som då själv är sverigefinne och Karin Tötterman som är finlandssvensk och bosatt numera i Sverige. När jag talar med dem om det här så talar vi en del om hur den här dokumentären hittar sin form efterhand under processens gång. Att vilka delar skulle man ha med, och att det blev ganska annorlunda än man från början hade tänkt sig. Och hur svårt det var att skilja på något sätt det här författarskapet och den här bakgrunden så att säga. För att de är så sammanflätade. Mm. Att han skulle inte ha blivit författare utan sina erfarenheter av att vara då andra generationens invandrarbarn. Och jag tycker dokumentären är otroligt intressant så där i det att man får också då förstås intervjumaterial med Antti Jalava i gamla nyhetsinslag och studiediskussioner där han deltar, då varvat med gamla bilder från 60-talets Sverige och sen då intervjuer med dagens representanter så att säga för den här litteraturen, bland annat då Susanna Alakoski finns med där och Jordal är med också. Så här.
Anneli Jordal.
Mm. Så att jag tycker att det är en rik dokumentär på förvånansvärt kort tid som väcker mycket associationer hos en medan man tittar på den?
Alltså jag insåg att där, alltså familjen Jalava åkte ju till Sverige från Vilmarstrand redan 1959. Så det var ju jättetidigt. Och Antti var bara 10 år gammal då, och så får man ju då veta att hans pappa började jobba på bilverkstad och mamman på LM Ericssons fabrik. Och det här är ju väldigt typiskt det här, just att de här finländarna som kom som arbetskraftsinvandrare, de fick ju jobba på de här, med de här väldigt enformiga, tunga jobben på fabriker, i gruvor, i skogsarbete och så vidare. Och de blev kanske också ganska isolerade, för att man jobbar hårt och man umgicks nästan mest med varandra.
Det som jag tycker är hemskt fint i den här dokumentären är något som jag nu kanske inte hade så där hemskt mycket reflekterat över tidigare, att man ville ju i Sverige ha den här arbetskraften, man ville ha de här vuxna som då var beredda att just jobba med det här tunga jobbet, men egentligen så behövde man ju de där barnen inte någonting. Och Antti Jalava beskriver väldigt fint här hur det svenska projektet då är, att de här barnen ska då göras till svenskar så fort som möjligt, de får inte prata finska i skolan. Och på skolgården får de stryk om de talar finska eller på något sätt sticker ut. Så att den här tanken att barnen på något sätt kommer till ett slags land där ingen riktigt bryr sig om dem, det är en fruktansvärd tanke.
Ja, på något sätt så är det en slags déjà vu-upplevelse. Jag menar, man talar ju väldigt mycket till exempel nu när samerna försöker återerövra sin identitet och också anklagar den svenska staten för att man då fick bo på olika internat och man blev av med sitt språk, man fick inte tala samiska. Och på samma sätt här också, att man fick inte prata finska i skolan, utan man blev ju genast tillsagd. Och det innebar ju också att de här barnen blev ju stumma och tysta, de hade ju inget språk. Och i den här dokumentären så är det någon också som säger det där, att Sverige blev fullt av stumma finska barn som teg. Och att kväsa finnens språk är som att bränna ner hans bastu, säger Anneli Jordahl att Antti Jalava hade konstaterat. Och just det här med att inte få tala sitt språk, det känns på något sätt som att man låser in det där språket, man cementerar det och så kastar man nyckeln. Och så har man inte tillgång till det här rummet mera. Som Antti Jalava skriver så mycket om, eller pratar också om det här med att det här finska språket var hans nyckel till barndomen, till de här minnena och erfarenheterna, det här förlorade landskapet, och att han hade ju inte den där nyckeln sen mera. Att sen i vuxen ålder så försökte han lära sig finska på nytt, och då är det kanske lite så där som att då har man inte den där nyckeln, som man försöker dyrka upp det där låset med på något sätt och komma in i det på nytt, men att man kan inte riktigt nå det.
Jag tänker så många gånger på att, jag menar, dokumentären heter ju Författaren som hatade svenskan. Ja. Och det är ju för sig berörs inte så det väldigt mycket, men Johanna på många ställen uttalar sig om det här att han då skrev den här genombrottsromanen Asfaltblomman nog på svenska, men han hade hellre skrivit på finska. Och samtidigt så reagerar jag på det både i den här dokumentären och sen de facto i ett radioprogram som du, Petter, har gjort för länge sedan redan, där man då har en intervju med Antti Jalava. Så jag tänkte på vilken förlust för svenskan om han inte hade skrivit på svenska. För att jag menar, hans svenska är otroligt rik och välformulerad och på alla sätt alltså mångdimensionell, så att han var liksom nog flytande på två språk på det sättet.
Vi skulle kanske kunna ta och lyssna på ett litet klipp ur det här programmet som vi gjort 2007. Det var samma år eller år innan som Susanna Alakoski hade slagit igenom och stort med Svina längorna. Då gjorde jag ett program som just handlade om Sverige-finsk litteratur. Då ville jag ha med den här. Ja, på sätt och vis ett slags pionjär får man väl nog kalla honom. På någon som för första gången beskriver den Sverige-finska vardagen. Och jag minns att det var lite så osäkert att han ska det här fira sin brors födelsedagskalas dagen innan, och han vet inte riktigt om han är i skick. Men så fick jag order om att i varje fall ringa den förmiddagen eller den dagen jag är där, och för säkerheten ska jag också gå via Systembolaget. Han tog emot mig. Och så i efterhand tänkte jag att det var ett väldigt fint möte. Vi kan ta och lyssna på en liten snutt här.
Jag kände mig inte så som en finsk författare, men jag kände mig som en finne. Vilket är viss skillnad. Jag skrev på svenska. Jag hade inget val.
Men det att du sökte dig till Finland, var det någon slags språklig hemlöshet du upplevde här i Sverige?
Ja, jag är alltid hemlös här. Jag är en främling. Vad heter det på franska? Albert Camus eller Strauss. Ja. Jag tror aldrig jag vågar åka till Finland en gång till. Jag tror inte det är möjligt.
Varför det?
Ja, det är det där förbaskade traumat. Du vet, jag blir hemskt sjuk. När jag är i Finland, om jag är där en dag eller så, det går. Men om jag är där i bara över en månad, så ja, då går mitt liv åt helvete.
Ja, så här led det alltså 2007 på Söder hemma hos Antti Jalava. Ja, det här med Finland, det var ju väldigt problematiskt för honom. Han har i något sätt också sagt att Finland för honom blev ett slags abstraktion. Det var någonting som man inte riktigt kunde ta till sig. Det var någonting som fanns på tv-skärmen eller på Helsingin Sanomats sidor. Men han var aldrig riktigt, kände sig aldrig riktigt hemma i Finland när han kom hit. Och mycket tror jag handlade också om att han sen när han kom hit så satt han mycket på krog. Och det var kanske inte så jättehälsosamt det heller. Och sen när han kom tillbaka till Sverige efter sin period i Finland så kände han inte sig hemma där heller. Så det var liksom en sån här evig känsla av rotlöshet och det att inte riktigt höra hemma någonstans.
Jag tycker det är så fascinerande när man hör resten av din intervju också när han talar om det här att han vill inte använda ordet utanförskap. Att säga inte, och man märker att han söker efter den där definitionen på vad det egentligen är han saknar, vad det där hålet är. Och han talar om att han skulle vilja flytta hem till sig själv. Just den här bilden som är jättefina. Jag tänkte på det när jag talade just med då Puranen och Tötterman i samband med att dokumentären lanserades här i Finland på Kärlek och Anarki-festivalen. Så talade de om då Antti Jalava och Theodor Kalifatides som en slags sån här frontfigurer för ett nytt narrativ när det gällde då alltså invandrare. Och det finns en sån här ljuvlig sekvens i dokumentären där de här två då sitter i en studio och ska diskutera hur det är att vara invandrarförfattare. Och man inser att de är så på något sätt intellektuella och kan föra abstrakta resonemang att de är långt bortom det där. Och de försöker liksom förklara då att just det här med att man är då författare, att varför ska man liksom göra den här indelningen? Och att de kommer att framstå som den här intellektuella fåran bland invandrare som man kanske inte ens hade en uppfattning om då.
Men där finns också ett slags vattendelare att när Antti Jalava då slår stort igenom på 80-talet med den här sin bok om Sverigefinnar så använder man det som exempel på en misslyckad integritet att de här finnarna som aldrig riktigt har passat in i det svenska samhället. Och sen kommer den här då verserade och alltid välklädda Theodor Kalifatides, greken som har blivit så svensk som man nästan kan bli. Han låter ju kanske inte så jättesvensk, men han är ett exempel på hur väl man också kan etablera sig i det svenska samhället. Och då får man en helt ny historia. Han är den mönstereleven, han visar på hur en perfekt integration har lyckats. Och då på något sätt faller också den här Antti Jalavas bok och hans historia, de faller lite i skymundan för man behöver inte längre den här historien utan nu har man liksom, man har gått vidare och det finns exempel på invandrare som har lyckats i det svenska samhället.
Mm. Och samtidigt finns det ju en intressant konflikt i det här för detsamma gäller ju svinalängorna. Alltså det är förstås för att de här böckerna, den verklighet de skildrar är den här, ska vi säga, klischébilden, om man vill säga så, av utsatta finnar i Sverige som inte kan språka, det är alkoholmissbruk och det är problem och mobbning och hela den här biten. Men samtidigt så är författarna som representerar det här förmår ju så att säga ta ett steg utanför och analysera det som finns. Att det finns en sån här intressant dubbelhet i det hela tiden.
Jag tycker det är intressant där i den här dokumentären när Susanna Alakoski konstaterar att hon hade så svårt att läsa Antti Jalavas Asfaltblomman, att hon hade känt ett sånt oerhört motstånd för att det gjorde så himla ont. Det var så mycket hon kände igen av de där erfarenheterna som han beskrev där. Alltså Asfaltblomman, den kom ju ut 1980, så det är 45 år sedan. Och den har faktiskt kommit i nytryck ganska nyligen, för den var ju utsåld och gick knappt att få tag på antikvariat heller. Och den beskrivs ju ofta som den första sverigefinska migrationsromanen. Och den handlar om en aspirerande författare som heter Erkki. Det är kanske lite självbiografiskt det här. Och den här Erkki, han jobbar alltså på en reparationsverkstad eller biltvätt. Och han vantrivs storligen. Han tycker att det är ett väldigt meningslöst och motbjudande jobb. Och han gör det bara för de här pengarnas skull. Och han beskriver också hur den här arbetsgemenskapen på den här verkstaden är ganska komplicerad. Han har en chef som mobbar honom, alltså öppet och grovt. Och kallar honom för finnpajsare och finnjävel och finnäckel och så vidare. Och har honom att göra tvätta toaletter och allt sånt här. Ett riktigt skitjobb så att säga. Och samtidigt så kämpar han då med att komma närmare det här finska ursprunget och det här finska språket. Och han skriver på en roman om ett barn som rycks upp från sina rötter och bara möter förakt i det nya landet. Och till saken hör ju att före Asfaltblomman så gav Jalava ut en ungdomsroman som heter Jag har inte bett att få komma, som just skildrar den här barnets perspektiv, det här med arbetskraftsinvandringen, en familj som kommer till Sverige för jobbets skull så att säga. Men i den här Asfaltblomman då så träffade Erkki en cirka som är ungefär 20 år gammal, och hon hade också tappat det här finska språket. Hon kan inte finska alls. Och den här cirka, hon har bara sysslat med en massa ströjobb. Hon får ju inget ordentligt jobb och hon är grovt alkoholiserad. Och hon lever på att prostituera sig själv helt enkelt. Och hon går allt djupare ner i ångest och missbruk och psykiskt illamående. Och de här två lever tillsammans och det är ett oerhört destruktivt förhållande det här. Det är som en saltomortal, det går bara djupare och djupare och djupare och djupare. Och i den här romanen så talar han just om, eller Erkki, det här Jalavas alter ego, talar just om det här förhållandet i det här språket. Att det var svårt för honom att nå det här språket. Kanske för att jag skrev på ett språk som jag tvingats in i med våld. Och som länge var i ett fängelse som fortfarande i vissa stunder väckte hat. Att man måste väl älska sitt språk för att kunna vårda det och få det följsamt. Men jag tvingades erkänna att jag inte älskade det svenska språket. Inte dess form och inte dess temperament. Jag kom någorlunda väl överens med det och det var en organisk del av mitt jag. Men älskade kunde jag inte. Jag hade försonats med det så mycket man nu kan försonas med något man en gång hatat till vansinne. Accepterade det som en ofrånkomlig del av mitt liv. Och det här tycker jag är ganska hårda ord, alltså just det här, men på något sätt det där att man inte bottnar, att det inte är det där känslospråket, att det är någonting som man är tvungen att leva med, tvungen att skriva på för att man inte har någonting annat. Även om det här språket då känns väldigt kallt och mekaniskt och känslolöst och motstridigt, att det blir ett språk som man härmar, men man bottnar inte i det. Att man tappar den där identiteten i det där språket.
Ja, jag tycker det nyckelordet är identitet också. Mm. Att hur sammanlänkande språk och identitet just i hans fall är. Att det är inte bara det att han förlorar sitt språk, utan han förlorar också sin identitet. Mm. Och han har också förlorat sin barndom. Det är liksom en rad av förluster i hans liv. Och att sen då på något sätt försöka orientera sig i den världen, det måste ju ha varit ganska tufft många gånger.
Jag kan ju säga att jag kändes ju lite när jag såg, alltså den här, inte så lite heller, när jag såg den här dokumentären. Jag insåg att för mig har Antti Jalavas Asfaltblomman gått helt förbi. Jag hade liksom ingen koll på vad det var för någonting överhuvudtaget. Och nu inser jag ju att det är en palicka på god finlandssvenska som man verkligen bör ha på något sätt i sitt medvetande. Och jag frågar ju då alltså Lina Poranen och Karin Töttaman i vilket skede de stötte på boken. Och de berättar båda två att de läste den alltså först i samband med att det här filmprojektet började. Men Lina Poranen, som då har den här sverigefinska bakgrunden, hon sa att Jalava är på något sätt nästan en mytisk gestalt och att den här boken, just i och med att den har varit svår att få tag på och sånt här, har varit, det är en hörnsten på något sätt i den sverigefinska, det sverigefinska identitetsbygget och så här. Och så sa hon att när hon sen då läste den så gjorde hon det nästan så febrilt att hon genast, när hon hade kommit till slut, insåg att det här måste hon läsa om. För att hon kunde liksom inte ens riktigt, det kunde inte sjunka in att hon måste genast läsa den på nytt. Och Töttarman igen sa också att hon var så förbluffad över hur angelägen den ännu känns. Och att jo, där är på ett konkret plan just den här beskrivningen av en migrantsituation, men också på ett existentiellt plan på något sätt just det här med språk och identitet som blir universellt, som gör att det han beskriver är överförbart på andra grupper, att han var inte fokuserad bara på att det här är det sverigefinska ödet, utan alla som tvingas ta sig in i en ny verklighet.
Mm. Här i den här dokumentären så intervjuar de ju också den svensk-iranska poeten Athena Farrokhzad. Och hon konstaterar ju också för sin del att den här Asfaltblomman är förkrossande aktuell idag. Alltså att man skulle nästan kunna skriva den idag. Och att den här texten är så översättbar till de erfarenheter som dagens migranter kan ha. Och det kan jag också uppleva nu när jag läste den, att den drabbade mig oerhört hårt, att den kändes verkligen aktuell så här 45 år senare, och de där känslorna var så av ångest och utsatthet och skam över en massa saker. Skam över att inte kunna använda sitt språk. Skam över att inte kunna använda det svenska språket tillräckligt bra. Det här självhatet som allt det här leder till, att man är så utsatt och det självföraktet, att man super ner sig och man raglar omkring på gatan när man skämmer ut sig, men man har ingenting annat man kan ta till på något sätt, för att man blir så kväst, skuffad in i ett hörn. Man blir nertystad, man blir mobbad. Och jag tänker på ett djur som blir satt i ett hörn. Så den börjar ju skälla och den vill ha den här uppmärksamheten och har inte riktigt någon förmåga att komma ut ur det här fångenskapet. Där känns den här texten väldigt aktuell idag. Och jag vet att det var ju också många i Finland, på finskt håll framförallt, som läste den här Asfaltblomman också. För många har ju då släktingar som har åkt över till Sverige. Jag menar, den här arbetsinvandringen från Finland till Sverige, den pikar 1969, säger man. Alltså att mellan åren 68 till 71 så var det ungefär 111 000 finländare som åkte iväg till Sverige. Och av dem så stannade ungefär 50% kvar. Och sen då i början av 80-talet så planade det ut lite. Men det handlar ju om att det inte fanns något jobb och inte fanns det riktigt bostäder heller, och det var låga löner i Finland då. Så man sökte ju sig västerut då. Och Antti Jalava ser ju här i dokumentären om det här mötet med Sverige, att i Sverige var folk välklädda, de hade tänder i munnen och det fanns inga krigsinvalider. Och mamma och pappa hade jobb och bra lön och det var de glada över. Mm. Och det säger ganska mycket om skillnaden mellan Finland och Sverige då.
Ja, och den här boken tar ju inte bara upp den här flytten till Sverige och den här språkfrågan, utan det är ju också en klassfråga på många sätt. Mm. Att det här invandrarna som kommer till Sverige, de börjar där någonstans läggs nere och arbetar sig långsamt uppåt, och så blir det kanske medelklass i andra generationen och sen på något sätt försvinner det kanske in i den där medelsvensson-tillvaron. Och så tänker man kanske att nu är den här assimileringen genomförd i Sverige. Och det är det ju säkert på många sätt för många finländare som flyttar på den tiden till. Jag menar, det finns andra, tredje och fjärde generationens invandrarfinnar i Sverige. Och det är ju kanske inte så synligt, men det finns en annan stolthet också idag. Jag kan tänka att just den här asfaltblomman, att den går att tillämpa på så hemskt många andra invandrargrupper i Sverige. Att aktualiteten finns fortfarande kvar, fast det kanske inte direkt går att applicera på finländare i Sverige idag.
Nej, sen är det intressant också, för det diskuterade jag också med de här dokumentärskaparna, när man diskuterade olika grader av utanförskap eller just det här migration. Man upplever det på olika sätt, alla har sin egen personliga historia när man kommer dit. Och vi talar om det här då just med laddningen i begrepp och tötter man som då är finlandssvensk i Sverige och också kan känna det här att man genast, folk har svårt att förstå en när man låter så konstigt och sån här. Men att det är sen en annan grad än det, just att kommer du dessutom från ett annat land och har en annan hudfärg, en annan kultur, så blir det sen en annan gradering på saker du ska övervinna och som du ska på något sätt komma in i. Men jag tänkte på det, Martin, när du talade om hur mycket finnar som for till Sverige, så just på 80-talet så var det ju väldigt många som kom tillbaks. Ja. Och jag menar, jag hade flera vänner som just hörde till de här som hade då vuxit upp här i Sverige. Och sen hade föräldrarna fått det bättre, nu ville de återvända hem. Och så skulle de här barnen som hade helt, alltså svenska referensramar, ett svenskt språk, komma tillbaks så att säga, inom citationstecken, till en miljö som då igen för dem var helt främmande. Att det blev en slags sån här dubbelrelation. Och jag minns att jag redan då som ung liksom funderade på att jag fick inte riktigt ihop de där pusselbitarna, att det var så intressant liksom att vi gick tillsammans i svensk språk i skolan, men de talar finska hemma, att de delar mitt språk riktigt med sina föräldrar. Och det tänker jag just på det här med att hur språkliga nyanser, och vad är ens känslospråk? Och jag menar, som finlandssvensk kan man ju känna igen det här just när du beskriver hur Jalava har talat om det där, just att få grepp om det där språket, och känner man att man lever i det eller inte. För det kan man ju ofta känna, att om man ska gå till läkaren och du ska förklara på finska någonting, eller när det blir saker som blir på en viss nivå, så skulle man helst uttrycka det på sitt modersmål. Men vad är det där modersmålet när du har bytt det flera gånger? Jag tycker det är otroligt fascinerande som frågeställning.
En av de stora fördelarna tycker jag med den här dokumentären är att man lyfter upp ett författarskap som nog är ganska bortglömt och kanske till en del också okänt idag. Och Och att man just via den här dokumentären kan få syn på sånt som man kanske inte annars hade tänkt på, tänker jag. Finns det någonting i den här dokumentären som säger er någonting om den sverigefinska erfarenheten och verkligheten idag? Någonting nytt som ni har kommit att tänka på? Någonting otippat som ni har fått syn på?
Ja, alltså på något sätt är det ju den här kontinuiteten, alltså den här kopplingen och att sätta in saker i ett sammanhang. Och just det där att se vad det pionjärjobb som han gjorde har för återverkningar så att säga på de som idag kommer från andra kulturer och sammanhang helt enkelt. Att den där upplevelsen är unik för alla, men situationen är ju likadan. Och det kan jag säga också att de här Puranen och Tötta man talar om det här också, behovet av att man alltid talar om integrering och integrering och människor som kommer till ett land måste vara villiga att låta sig integreras i det samhälle dit de kommer. Att ansvaret också ligger hos mottagarlandet att så att säga öppna sig för de människor som kommer så att man skulle kunna ha den här attityden att vad kan detta tillföra? Att det inte alltid är bara det att nu ska man anpassa till det vi själva har och erbjuda. Så att jag tycker den här dokumentären nog alltså väcker jättemånga tankar. Sen måste jag säga faktiskt också att Petter, din intervju från 2007, det som jag fäste mig vid, alltså många saker som inte alla var säger där, men han talar just kanske om det där förändrade attityden i Sverige när han sitter med sin hustru på bussen och de talar finska. Och hur han kan se ungdomar i bussen som han nästan kan läsa i ögonen att det finns en slags
beundran.
Och någon slags sån här att ha erövrat sitt eget språk, att det här länge så att säga lägga i skymundan att tala finska har inte varit någonting som andra generationen, tredje generationen kanske har velat göra. Och nu har man på något sätt återerövrat det.
Ja, just också mottagarlandet borde kanske vara mer öppen och öppet sinnad, men också Antti Jalava som trots, jag menar han kunde ha varit fruktansvärt bitter och jag tycker att han låter inte bitter utan han trots alla motgångar så har det funnits en slags öppenhet och strävsamhet hos honom. Att han har ofta betalat ett väldigt högt pris men på något sätt har han ändå lyckats navigera och det tycker jag ändå är ganska stort. Och här finns en fin liten scen i den här dokumentären också där Antti Jalavas bror blir uppringd klockan 2 på natten och så hör han ingenting och så, men han anar då att det är brorsan Antti som ringer och så börjar han höra musik och då är det Antti Jalava som har satt sig vid piano och spelar en låt som för sin bror då klockan 2 på natten och brorsan påpekar, nej men det är inte lite sent muttrar någonting till svar och samma hände mig faktiskt också när jag var besökte Antti Jalava alltså innan jag skulle gå så ville han då spela för mig och han hade ett sånt ett ganska ostämt piano i ett hörn och så fick jag då order om att jag går dit ut i tamburen, att där är bästa akustiken. Så stod jag där med min mikrofon och så spelade han en låt för mig som gick i moll naturligtvis eftersom han är från Finland. Och så frågade jag sen att, för det visade sig att han hade själv skrivit den här låten och jag tänkte att ja, han skrev då inte bara böcker utan han skrev också musik tydligen för husbehov. Och så frågade jag, nu har det någon namn? Nej, inte har det någon namn, den här låten. Att det där är ett slags anspråkslöshet också som på något sätt kännetecknar Antti Jalavas liv och författarskap.
Mm. Jag tänkte på det där när du sa att vilket pris man betalar. Så i den här dokumentären så konstaterar jag att Ena Farouk hade också det där att den här romanen Asfaltblomman just ställer den frågan att var det värt det här? Och enligt henne så är svaret nej. Det var ett allt för högt pris man tvingades betala. När just med de här familjerna och vars barn sen ofta blev utsatta på olika sätt och hamnade i trauma och utanförskap, säger jag nu ändå, fast han inte vill att man säger det, men någon slags rotlöshet och en ständig hemlängtan eller längtan till någonting som man kanske inte riktigt vet vad det är, ett drömland, Satuma. Och det slog mig att i somras reste jag och min man genom Sverige och så kom vi till staden Karlskoga. Och när vi gick omkring där så fick vi syn på stadshuset. Och då stod det på finska, Kunnantalo. Och jag tänkte att jaha, okej. Okay. Och så insåg vi att ja, här i Karlskoga så finns ju vapenfabriken Bofors, alltså Alfred Nobels vapenfabrik. Och så stannade vi en dam på gatan och så frågade min man henne då att ja, det är intressant att det står Kunnantalo på det här huset. Och hon sken upp och så sa hon, ja vet ni, det ska ni veta, att utan finnarna som kom hit och arbetade skulle det inte ha blivit till någonting. Den här staden skulle inte vara någonting. Och då tänkte jag att ja, så är det ju alltså att finnarna har byggt upp en stor del av den svenska välfärden på olika sätt. De har jobbat inom vården, de har jobbat inom industrin, på fabriksgolv, de har jobbat med skiftesarbete, skogsarbete. Alla de här tunga, monotona jobben.
Tysta och utan att knota.
Nu får de bära upp den svenska underhållningsindustrin, för där återfinner man ju många av dem, alltså bland artisterna. Då har det kanske ändrat lite form, den här representationen.
Och de här artisterna drar ju fulla arenor och blir också inbjudna till slottsbalen på självständighetsdagen här i Finland, kan man konstatera.